Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En podcast från Aftonbladet.
Bonne chevalière masquée qui chevauche en silence, le malheur a percé mon vieux cœur de sa lance. Le son de mon vieux cœur n'a fait qu'un chef vermeil, puis s'évaporer sur les fleurs au soleil. L'ombre éteignit mes yeux, un cri vint à ma bouche, et mon vieux cœur est mort dans son frisson farouche. Alors la chevalière malheur s'est rapprochée, elle a mis pied à terre et sa main m'a touché. Son doigt ganté de fer entra dans ma blessure, tandis qu'elle attestait sa loi d'une voix dure. Et voici qu'au contact glacé du doigt de fer, un cœur me renaissait, tout un cœur pur et fier. Et voici que, ferve d'une candeur divine, tout un cœur jeune et bon bâti dans ma poitrine. Or, je restais tremblant, ivre, incrédule un peu, comme un homme qui voit des visions de Dieu. Mais la bonne chevalière remontait sur sa bête, en s'éloignant me fit un signe de la tête, et me cria, chantons en cœur cette voix, au moins prudence, car c'est bon pour une fois. Hey, min chevalière.
Ja, jag kände mig mycket pinpointad.
Ja.
Jag och de 3% av poddens lyssnare som är frankofona, varav hälften förstod, tror jag, din inledning. Vad fint.
Det är inte syra. Alltså att hälften av de frankofona förstår Paul Verlaine, det räcker för mig.
Jag gjorde en grov uppskattning.
Ja, lite riddardikt till en riddare. Gratulerar igen.
Ja, tack. Det är jag och Jeanne d'Arc, lite så.
Faktiskt. Vi sågs ju här alldeles nyligen och vi gjorde det på franska ambassaden i Stockholm för att hylla Johanna Frändén, mottagare av, vad heter den igen?
Ordre National du förtjänst. Orden.
Just
precis.
Det. Det är ett pris det.
Det är ett pris. Eller framförallt en medalj som man gärna vill bära på sig så fort man går till snabbköpet. Typ. Ännu har den inte riktigt öppnat några dörrar så där. Alltså, du vet, helt uppenbart. Men jag tänker att det är ju valvaketider och sånt där. Om Marine Le Pens pressgäng säger nej, för nu skrev de så här, du måste skicka ett presskort. Och då kände jag så här, ja, eller så skickar jag bara en bild på min jävla medalj liksom, så får vi se.
Alltså, borde ju funka, kan man tycka.
Ja, man tycker det.
Ja, nej, fint. Medalj har inte fått sen jag vann KM i bordtennis, tror jag. Så, nej, stort och fint. Och en fin middag var det. En bra torsk.
Det var det verkligen. Det var en bra torsk, men det var ju sällskapet som gjorde stämningen, så att säga.
Just det. Just
du får ta åt dig lite också.
Ja, tack, tack. Mm. Mannen bakom varje kvinnlig medalj finns en man. Så vidare.
Ja, noterat att podden nämndes i ambassadören Etienne de Gonvilles lilla tal också.
Ja, absolut. Jag ser det som vårt genombrott och din medalj.
Ja, vad fasen. Här ska vi liksom kliva ner i... Jag gjorde ju i något svagt ögonblick, trodde att jag inte skulle orka podda fram till presidentvalet och över. Men så fick jag en sån... Vad säger man?
Medalj.
Nej, jag fick en uppenbar sätt. Idag ska det poddas och så är det med den saken.
En epifani.
Ja, exakt så. Roligt att du vill vara med.
Ja, ja, det är inte som att det är nödvändigt, men här är jag i alla fall. Jag hade inte hade en lucka i mitt program. Så det hänger vi gärna på. Hur är läget?
Läget är bra, tycker jag. Det är faktiskt... jag har varit rejält påskledig. Så att jag bara noterat saker i marginalen. Eller om ens. Ja. Att man bara inte klickar, man bara ser lite rubriker. Man bara säger, här är upplopp, koranbränningar. Och så fattar man inte hur... Och så är det ändå så att alla politiker är arga då på dem som upploppar.
Ja, nej, som det. Det känns väl... Alltså, jag vet inte om vi har återberättat i podden, men dina kollegor som kommer till för att dokumentera Zlatans bakgrund och säger att ja, ni ser att, här, att Rosengård är ett ghetto, det här är ju Disney World. Vi ligger några år efter de franska kravallerna i Le Bonlieu, men nu har det äntligen kommit hit. Vi är ju lite sådär Europas svar på fucking Åmål. När någonting är omodernt i resten av världen, då kommer det hit.
Men är det inte också väldigt så luddigt? Alltså, det här är ju problemet med socialdemokrater, att de liksom inte orkar göra en analys av varför, utan att det bara är att den här liksom ordningsfascisten som finns i nästan alla S-ministrar kliver fram först här. Börja med att fördöma. Det kanske man måste göra, jag vet inte. Det är, vad vet jag? Jag är bara en simpel riddare. Men det är ändå väldigt konstigt att det så att säga tar slut där.
Ja, eller, ja. Vilket ju är sådär. Det är ju avklarat på 1,5 sekund. Ja, det är dumt att springa polisbilar. Ja, men det är klart som fan att det är dumt. Vi måste lagföra de här. Ja, men det är klart som fan vi måste lagföra dem.
Oh shit.
Kan vi inte vara överens
det
där?
Det menar du inte.
Och sen kanske vi eventuellt kan gå vidare till varför diskussionen.
Och vad beror det här på då?
Verkligen så. Man blir så... groteskt trött på ett intellektuellt klimat som aldrig kommer fram till intellektet, utan bara fastnar i rubriken på något vis.
But we have to have a process in Sweden to think this through. Sometimes if you read some statements in Swedish media, it's like you should be as quick as possible to make up your mind. I think you really must analyze the new situation, do it very seriously, think about the consequences, the pros and cons of all potential ways forward. And I think you have to be very serious in this work.
Men det kanske så det är, jag vet inte. Det är ju, jag tycker man hamnat där i ett politiskt klimat som ju är sin egen pågående vox pop, att det är liksom en sociala mediemätning mer än någonting annat. Man agerar så oerhört mycket på uppstuds utifrån det man måste göra, kanske inte utifrån vad man vill göra.
Det hade varit kul att se hur Magdalena Andersson och hennes anhang, eller ja, nästan vilken regering du vill i Sverige, hur hade de tagit sig an franska revolutionen till exempel? Hade det också varit, måste lagföra de här jakobinerna, eller ja, här, man får inte mörda folk i ett badkar, och ja, men vad beror det här på? Så, nej, men de är våldsamma och arga, och så ja. Stopp där.
Nej, men det tar ju stopp, och det måste ta stopp, och det är så i alla former av debatter som existerar i vårt intellektuella klimat, så tar det slut där det egentligen borde kanske börja på något vis. Det är rasande tröttsamt är det. Alltså, det spelar ingen roll, så är det nu är det förårsdebatterna då. Yasin, ja, det är dåligt att kidnappa och slå folk, det är dåligt att skjuta, det är dåligt att mörda. Så, ja, det är det ju. Men sen då, varför och hur komma till rätta med och allt det där, det går inte. Till och med att ha, även liksom orsaksdebatten, tycker jag att i den mån den snuddas vid den, så är den också jävligt trött att, ja, det bränns koraner, det bor muslimer i förorterna, därför är de arga. Jag tror att den religiösa biten just det här är så extremt, inte en sekundär, den ligger så oerhört långt ner på skalan.
Ja, gud, ja, det är klart den gör.
Men den...
Ja, nej, det är väl bara en allmän, vad ska man säga, kunskap. Om man vet man någonting, så vet man att det där är bara för att liksom lyfta på locket. Sen så kommer det massor med andra väl dolda, eller vad ska man säga, vad säger man, förtryckta, nedtryckta känslor fram. Det blir bara en bra inramning till att få skrika ut sin frustration.
Precis så. Men med det sagt så är det jättedåligt att kasta sten på folk. Svindåligt är det. Det är vår officiella take här från Football Radical. Medaljpodden.
Medaljpodden som produceras av Julia Karlsson som är på väg att fylla 13 i veckan. Mm. Exakt så. So on her 13th birthday, check this out, wishing dust. She only made one wish. I hate being 13. I just want to be grown up. And she woke up 17 years later. Ska vi gå på, kliva på, rakt på aktualitetståget när vi ändå har det på tråden så att säga?
Ja, men absolut.
Du noterade liksom jag att det är lite, vad ska man säga, lite oroligt kanske man kan kalla det i Spanien efter att det har kommit fram att Gerard Piqués bolag eller agentur, vad vi ska kalla den, med det lite töntiga namnet Cosmos, men skit i det, och det är inte det viktiga här, har dragit in svin mycket pengar på att spanska superkuppen har förlagts i Saudiarabien. Och jag tror att det är ett femårskontrakt, så det är typ en eller två år kvar som det ska spelas där i Riyadh, brukar det väl vara.
Drog han in pengar eller drog han in NFTs?
Nej, det såg ut som, det beror på hur vår kollega Jonathan Pinedo Diamant har översatt. Han har skrivit 60 miljoner kronor, men det kan ju hända att han har en sån valuta konverterare från
det.
NFT.
60 miljoner tweets. 60 miljoner historiska tweets som NFTs. Mm. Nej, pengar gjorde han i alla fall.
Ja, det gjorde han. Han kände sig faktiskt, han förstod, Piqué är ju mycket, men han är ju inte osmart, så han förstod ju att det här måste jag kan inte ducka den här debatten.
Han har ett säga. IQ på över 140, källa pappa Juan.
Alltså?
Mm, han ska ha sagt det någon gång att min son har ett IQ över 140. Och då är det ju så.
Det är väldigt mycket.
Mm. Det där saknar man för övrigt i 150. Man saknar väl det lite sådär i fotbollsstatistiken, alla Excel-arks riddare. Inte att förväxla med andra riddare. Den här expected IQ som man kan ha i fotbollsvärlden.
Ja, eller åtminstone att det borde ingå i när man gör en prognos inför en match. Att man gör liksom en så sammanlagd IQ-uträkning på laget.
Alltså verkligen.
Alltså på något sätt. Men det är ju det här vi ofta återkommer till, att det mentala får ju ofta stå tillbaka lite i fotbollen. Fast vi kan se gång på gång, alltså genom hela fotbollshistorien, att det mentala är extremt viktigt. Källa, eller läx, varför är det alltid jobbigare att vara bortalag och så vidare. Så är det som att det ändå inte riktigt någon gång bryter igenom. Så man får inte prata om intelligens och psykologiska mekanismer, utan det har inte sin plats ännu riktigt i. Men kul att Piqués pappa gör vad han kan då för att liksom lyfta saken. Han är väl också en så industrimagnat. Det går ju så himla bra för hela den familjen. Så.
Absolut. Och med superkuppen går det också bra. Mm, det ser han.
Ja, exakt. Ja, men Piqué han kallade i alla fall till någon form av presskonferens då. Eller en sån Skype-presskonferens. Han tog lite frågor. Eller ganska många frågor på ämnet. Och menade ju att det här är inte något jag har dolt. Det har alltså läckt ut. Det är sajten El Confidencial, som för övrigt är spansk fotbolls kanske bästa grävsajt, eller enda egentligen. Men som är väldigt starka på den här typen av avslöjanden. Som har publicerat ljudfiler där han pratar med Luis Rubiales, ligans, nej, frans, nu ska jag säga detta, Spanska fotbollsförbundets ordförande.
Precis, Tebas i ligan. Ja, precis.
Ja, exakt. Och det är ju Rubiales, eller det är ju förbundet som äger Spanska Supercupen, som då blev ett sorts slutspel i och med det här. Tidigare var det ju bara final mellan den som vann kuppen och den som vann ligan, som det ofta är. Men sedan det här går av stapeln i Saudiarabien då, 2020, var första året, så det är fyra lag, det är en sorts kvarts, eller vad ska man säga, semifinalspel och final. Anyhow. Då har ju de här två samtalat med varandra och Rubiales har sagt tackat Piqué så mycket för att han drog affären i hamn och så vidare. Och hur funkar det här då när man själv spelar i en klubb som ofta alltid deltar i det här slutspelet? Det är ju lite vad vi skulle kalla en intressekonflikt, va? Vill du ändå ge Gerard Piqués ingång i detta, som jag tyckte kändes otroligt spansk, för man kanske inte är så rädd för att bli anklagad för korruption i Spanien. Alltså det kommer ändå lite med
territoriet.
Ja, på något sätt. Men däremot vill man ju inte bli anklagad för att kanske lyfta sin egen klubb. Då. Alltså han är väl mest rädd för det.
Mm.
Och då säger han så här, jo, men vi bytte, det här nya formatet började 2020. Om vi inte hade gjort det till ett semifinalspel, ett slutspel, hade ju Real Madrid inte kunnat vara med. Och nu vann de dessutom Supercupen det året. Det var nämligen så att Barcelona hade vunnit ligan då, och Valencia kuppen, så att hade det varit det gamla upplägget så hade de två lagen möts. Så att Piqué menar att han är ju på något sätt alltså det som talar till hans fördel här är att han har genomfört ett sorts slutspelsformat som har gynnat Real Madrid. Hur kan man någonsin då anklaga honom för någon form av korruption?
Nej, det är en valid point. Det låter ändå lite som sådär Big Brother Paradise Hotel försvaret som man utgår från, att ja, men du sa just här i direktsändning att du hatar rasifierade judiska funktionsvarierade. Jo, men jag står för det. Den, ja. Den försvarsmodellen.
Ja.
Jag har aldrig någonsin dolt det här.
Men han hade också kunnat lägga till, typiskt också som docusoppa-grej, men jag är bara här för att spela spelet.
Att spela dummare än vad egentligen är kan ju till exempel vara att jag låtsas inte fatta spelet. Det kommer inte bli så jättesvårt, för att jag förväntar mig inte jättemycket hjärnkällor inne på hotellet. Om jag kan chilla i Mexiko, sola, bada, vinna en halv mille, så tänker jag nappa på det liksom.
Just det. Nej, men mycket det. Och det finns så många saker. Alltså, han vänder sig då mot någon form av sån här också en hyckleritanke som också är farlig. Korruption är inte jättefarligt, men hyckleri är jättefarligt. Och att det säger mycket om honom. Det säger också väldigt mycket om den moderna fotbollsdebatten ju, att diskussionen om Saudiarabien dyker ju aldrig riktigt fullt upp. Alltså att till exempel Piqué och Shakira är ambassadörer för, eller har i alla fall varit ambassadörer för UNICEF och sådär. Sköta om världens barn och så vidare. Och så gör han då pengar på att det förläggs en cup, supercup slutspel i en stat som bombar Jemens barn till medeltiden.
Ja, också den här tyckte jag är rätt saftiga detaljen som han sa, att jo, men det stämmer, jag kan inte exakt siffrorna, men det stämmer att så, upplägget eller kontraktet innebär att Saudiarabien betalar mindre om Barcelona och Real Madrid inte skulle vara med.
Mm-hmm.
Ja, alltså de vet ju att Atletico Madrid, Valencia och Betis och Sevilla kanske inte drar lika mycket folk då i, det kanske inte blir fullt på stadion i Riyadh. Så det har de liksom, alltså det är så mycket cynism i detta. Så han har ju också slutit ett avtal där, om hans egen klubb inte är med så blir det mindre pengar in i förbundets kassa, och den egna kassan då får man väl anta. Och detta tycker också Luis Rubiales förmodligen då är helt kosher. För inte storklubbarna med, så ska vi inte ha lika mycket betalt. Kan inte bara vara sportsliga meriter som gör lyckan i Saudiarabien.
Jag sympatiserar ändå med Piqué. Jag kommer att tänka på när prinsessan Madeleine Bernadotte och Chris O'Neill var gäster, kan ha varit Skavlan, och Chris fick frågor om varför han då fortsätter arbeta med de här lite halvt ljusskygga ekonomiska sakerna. Och han förklarade att ja, men det, någon måste sätta mat på bordet.
Mm.
Det är väl det som Piqué gör.
Ja, det är väl det han gör, precis.
Någon måste sätta barn på bordet.
Ja, jag tror att det är exakt det han gör. Men jag noterar då utöver allt annat att, och det här kanske är det som är det mest, vad ska man säga, det som känns mest desillusionerande med hela, att om du tittar på vilka, om du ska med tre namn ur barcelonismon som har varit, som du kopplar ihop mest med tanken på liksom demokrati och självständighet och yttrandefrihet och
Xavi, Pep och Piqué.
Ja, exakt. Och där har exakt de tre. Och där har du liksom Xavi Hernández då, som jag tror är också faktiskt är uttalad självständighetsförespråkare, som har rötterna i Terrassa utanför Barcelona och som kan ta debatten så att säga när som helst om Kataloniens plats i världen och förhållande till Spanien. Han har ju då startat hela sin tränarkarriär i Qatar, det vet alla. Inte lika viktigt med demokrati och yttrandefrihet och rätt att rösta där som det var Katalonien. Pep Guardiola, det har vi pratat om 100 gånger, det är ju samma sak där. Han har ju liksom sitter med sitt tränarslag som är fulltankat av gulfpengar och verkar inte göra den kopplingen heller till att... Alltså det är lite så här, det är gärna demokrati men inte där borta, lite så på något sätt. Och nu Piqué då, som dessutom inte riktigt, jag vet inte, han har ju varit, eftersom han är den enda som är kvar i klubben, den som kanske varit mest sammankopplad med den katalanska frågan. Och kallat rätten att rösta i den här folkomröstningen för självständighet då, som för några år sedan som Madrid menade var illegitim. Att den var viktig och så vidare. Så att, det är bara en total kognitiv dissonans här som bara pågår och pågår och pågår.
Kan man säga att den moderna fotbollen är ett rövhål men de står för det?
Ja, det är väl lite så. De spelar spelet.
Ja, det är intressant det. Och det är så oerhört talande. Det blir också lite sådär att ju högre hästarna är, ju tyngre blir fallet också på något vis.
Och det ja, men förutom att det inte känns ju inte som att alla gör riktigt den här kopplingen. Det är klart att han kommer få svar på jättemycket frågor närmaste tiden. Och framförallt, precis som du sa, men, ja, men vad är det här för ställe då? Alltså mänskliga rättigheter och så vidare, Saudiarabien. Men... Jag undrar om det är så att spansk press är lite för närsynt där. För att riktigt också fatta att det här är en helt liksom extremt hyckleri.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Alltså, den globala hållningen till yttrandefrihet. Till exempel.
Det blir för jobbigt helt enkelt. Den frågan är för jobbig. Den tar vi en annan dag. Först så ska vi säga att det är dumt att kasta sten på polisen till exempel.
Gud, vilken duktig start på den här podden.
Ja, gärna en medalj. Men först ett präktigt poddavsnitt, tänker jag.
Stänga Katalinien, Saudi-dörren. Så får du ta oss vidare med något.
Ja, jag gör det.
Kanske ännu mer... mainstream.
Ja, eller jag vet inte, alltså, framförallt ännu mer tråkigt tror jag. Alltså, jag tycker att det är absolut tråkigast som finns bortom då, typ krig och kasta stenar på polisen är ju när man i poddar pratar om saker som andra poddar har pratat om. Men skitsamma, jag får göra det ändå, tänker jag. För, lyssnade du på Stormens utveckling, Ola Söderholm och Jonathan Unge för kanske en vecka sedan eller två?
Självklart,
det är
den enda podd jag lyssnar på varje vecka.
Fint det, inte som att de har fått några medaljer direkt. Men ändå.
Inte riktigt än, nej.
Då pratade de i alla fall, eller Ola Söderholm pratade om William Boyles Jr. En text då som Boyles, som är då före detta marinsoldat och numera då manusförfattare, framgångsrik, skrev i The Esquire för 40 år sedan ungefär, 84. Den som heter Why Men Love War heter den.
Ja, just det. Det var roligt.
Jag tyckte att det var kul för att sådär, ibland så kan man göra efteranalyser. Man hör någonting och sen så tänker man efter, just det där påminner om det här. Men här var det efter 3-4 rader som Ola hade läst av den texten, så kände jag en sån total genklang i mig att det här har jag hört förut någonstans. Och kunde placera det omedelbart. För grunden då i Boyles text är då att det är det här tabubelagda som finns i det faktum att krig också är kul. Alltså krig är hemskt och vidrigt och människofientligt, men det är också unikt och levande och underbart för de som då befinner sig i det. Man får väl förklara det här vidare någonstans, alltså inte på det där haha-sättet utan på något sorts existentiellt plan, att du känner dig aldrig någonsin så levande som när du är en soldat som lever mitt i döden på något vis.
Just det. Plus att man, känslan av att göra något för ett större sammanhang och ett större värde och ja, försvara liksom en hel nation och så, att det allt det här ger, det är väl det här att man får en liksom förhöjd levnadskänsla på något sätt.
Precis, alltså på samma sätt som någon som klättrar i berg eller så, att när du befinner dig i dödens närvaro så känns livet oerhört mycket starkare, och att livet på en och samma gång blir enklare än det någonsin har varit och mer komplicerat än det någonsin har varit, på ungefär samma sätt som man kan vända sig mot när folk pratar om meningslöst våld, när just för många som utövar meningslöst våld så uppnår de ju sin allra största känsla av mening just i det ögonblicket. Om man har mening.
Plus att killar gillar ju mycket att vara med andra killar, och det får de ju vara här också hela tiden.
Verkligen så. Nej, men alltså, ingången är väl att det är lätt att förklara varför krig är väldigt hemskt, men det är omöjligt och väldigt skambelagt att förklara att det faktiskt är kul eller viktigt eller stort eller vad man ska säga. Jag kan citera ur texten också, alltså kunde Ola så kan jag. Boyle skriver bland annat så här då att krig är kul och that's why men in their 60s and 70s sit in their dens and recreation rooms around America and know that nothing in their life will equal the day they parachuted into Saint-Lô or charged the bunker on Okinawa. That's why veterans reunions are invariably filled with boozy awkwardness, forced camaraderie ending in sadness and tears. You are together again. These are the men who were your brothers, but it's not the same, can never be the same. Han skriver också om ordlösheten som finns då för att skildra den här upplevelsen då när man är. Det finns ingenting i ditt vardagliga liv som svarar mot erfarenheten från liksom när du hoppar ur från med en fallskärm i Normandie eller när du stormar mot bunkern i Okinawa. Du kan inte jämföra det med någonting som vi vanliga människor varit med om.
Det
finns en stumhet i allt det där och en skam i det också. För att allt det vi har lärt oss om livet talar om för oss att det här är något som man ska ta totalt emotionellt och intellektuellt avstånd ifrån. Och han skriver att det kan finnas en fara i det. Att han skriver but it may be more dangerous both for men and nations to suppress the reasons men love war than to admit them. In Apocalypse Now, Robert Duvall, playing a brigade commander, surveys a particularly horrific combat scene and says, with great sadness, you know, someday this war's gonna be over. Och var har man hört det här förut, Johanna? Ja, alltså just det här, du vet, insikten i det unika som finns i den här sortens manliga gemenskapen, med kamratskap och sammanhållning. Det enkla livet, du har en enda uppgift och det är att överleva och vinna liksom.
Det är adrenalina man har läst om detta, är det du försöker säga?
Det är precis vad jag försöker säga. Det är exakt de här sakerna som Zlatan Ibrahimovic skriver om nu. Den där totala adrenalinrushen, du liksom rusar in ut i strid, du kan vinna eller förlora allt. Och sen den där omvänt och den här skräcken som Zlatan skriver om, att snart så är allt det där borta, att du måste hem till det svartvita livet, du ska diska och du ska jobba, ja, kanske inte diska Zlatan då, jobba, lämna barnen i skolan, allt sånt. Du ska leva livet efter adrenalina.
Just det. Det enda han kom på att han skulle kunna fylla tiden med efter liksom fotbollen var ju också det här, ja men jag kanske kör barnen i skolan och sen kanske går till gymmet, så kanske där en timme, kanske drar ut lite på det liksom. Men sen då? Sen är det lunch och sen har jag inget kvar att göra.
Nej.
Så det är ju verkligen den här känslan. Också viktigt att, alltså jag tror också att det var, kändes viktigt att få in gymmet där. Så att det ändå finns någon form av, något som liksom minner om den fysiska utmaningen ändå.
Ja, eller bli tränare eller sportchef. Men it's not the same, can never be the same, tänker man där också. Det är hemskt liksom. Och när jag tänkte vidare på det så tänkte jag att det finns ju en sån där etablerad, liksom en tacksam bild av att fotboll är någon slags motpol till kriget. Medan det här visar att det är på något plan precis samma sak, de är precis samma drivkrafter. Det finns ju en sån där genomtröskad och överanvänd text som George Orwell skrev efter andra världskriget precis. Där han kallar elitidrott eller toppidrott för mimisk krigföring. Han skriver: serious sport has nothing to do with fair play. It is bound up with hatred, jealousy, boastfulness, disregard of all rules and sadistic pleasure in witnessing violence. In other words, it is war minus the shooting. Det där sista är det allra mest klassiska med fotbollen som krig utan att man skjuter.
Mm. Skjut!
Exakt. Skjut. Du noterade förresten, apropå ditt skjut, jag vet inte om jag skickade till dig, men vem som vände sig mot skjutropandet?
Mm. Det var någon tysk tränare, vi kommer inte ihåg vem. Var det Rangnick?
Alltså, jag tror att han skulle vända sig mot och beskriva som tysk. Graham Potter ja. I Brighton.
Ja, det var det ju. Just det, ja. Förlåt.
Han bad fansen att sluta skrik åt spelarna shoot, för att det stör dem. Ja, fantastiskt fint.
You're right, I was very... I thought the support was brilliant throughout the game. And of course there's a natural, you know, shout to shoot, you know, that's what it is, and then that's a challenge for the players in terms of when to shoot and where to shoot, and that was just a comment that I think you see that in football all over the place, and it's just about understanding that, really, wasn't I didn't see the headline anyway, but
ja, nej, men jag undrar om inte det också är så att det blir alltså viktigare och viktigare med, eller jobbigare och jobbigare kanske man ska säga, att lämna fotbollen för de här killarna eller männen i, som är liksom, ja, Zlatans generation, nu är det ju få kvar då, men de som är aktiva nu, just för att fotbollen har ju aldrig varit så avskild från samhället. De har aldrig varit, det har aldrig ställt höga krav på dem i form av att hela tiden träna och hela tiden vara liksom disciplinerad. Allt inom toppfotbollen uppmuntrar ju till att fjärma sig från det vanliga livet. Så var det ju inte för 20 år, eller kanske 20, men så var det inte för 40 år sedan i alla fall. Då kunde de ju fortfarande kanske ta en pint på krogen och ha kvar gamla kompisar, och det var inte omöjligt att röra sig på stan till exempel och så. Men nu är det som att de lever i sin bataljon hela tiden. Och lägg på det också en liksom allmän utveckling i samhället, att det går lite sämre för män, framförallt kanske den typen av män, de som inte har någon utbildning, och nu är ju fotbollsspelare undantag för att de har jäkligt mycket pengar och så, men att det inte är, de har tappat mycket koderna i samhället och det är inte så lätt att kommunicera med omgivningen. Och man kanske blir, jag menar, det finns ju också jättemycket undersökningar som visar att fotbollsspelare är beroende av både spel eller, ja, alltså internetspel eller vad du vill, sån här FIFA och PlayStation och allt vad
de heter. Ja, andra saker som uppmuntrar Fortnite. Belöningssystemet, tänker jag.
Ja, men alltså att de inte är så drillade i det sociala livet och kanske inte så himla bra på att umgås med kvinnor, nej, till exempel, och så vidare. Och då kan man ju, förutom liksom den egna frun då, och då kan man ju tänka sig att det blir, att det är jobbigare nu att avsluta en karriär än vad det var tidigare, för att kontrasten blir så enormt mycket större.
Ja, men jag tror att du är inne på någonting, att det är också så där, vi har pratat om det förut, att hur man hotar liksom grunden i fotboll. Och vi har ju sagt garvat åt att ja, men du tar in tjejer i fotbollen till exempel, jävla hot. Men alltså om man
men vi har matten, det var ju svaret.
Exakt så. Nej, men att man i grunden så där, om du börjar implementera normala mellanmänskliga värden i fotbollen, så hotar man ju den. Tänk lite på, det finns ju en sån här företeelse med eller ett vad ska man säga, en skärningspunkt eller ett brott som uppstår när någon som beter sig mänskligt eller respektfullt i samband med fotboll. Du vet, så här, det är 96 stycken kvinnor, män och barn som trampas ihjäl på Hillsborough, och så sjunger till och med italienska supportrar You'll Never Walk Alone för att visa sin respekt, och alla, man får så här gåshud av det. Det är helt otroligt bra gjort liksom.
Eller typ att man kanske, det är sällan det händer, men det händer ju också att en spelare avstår en straff och säger så här, nej, ja, det var inte hans.
Verkligen.
Ja, du vet den här Mats Wilander-grejen som,
ja, häromveckan, som existerar. Karabach mot OM var ju något sånt, att någon spelare som mål med handen och erkände det själv, och vi bara, vilken jävla kille liksom. Eller nu i förra veckan.
De låga förväntningarna, ja, sexist och så vidare.
Det var ju den där i West Ham, när de nu gick vidare i Europa League och slut Lyon. Och West Hams klubbkonto skickade ut bilder från omklädningsrummet där Mark Noble, då, lagkaptenen, städar omklädningsrummet. Vilket han då brukar göra för att visa sin respekt för de som jobbar där. Our captain, skrev West Ham, mycket stolt. Och det spred som en löpped liksom, så här, men har ni hört? Det här är så sinnessjukt. En kille, han tjänar 600 000 i veckan och han städar. Mm. Fantastiskt.
Men då vill jag ändå åberopa den kanske, alltså det absolut starkaste inslaget i just den här kategorin, och som jag tror vi aldrig kommer att kunna slå på, så att säga, naturlig väg. Det var ju när Erik Karlsson, alltså ishockey, NHL-proffset, står på någon form av lyxjakt, eller ja, stor båt i alla fall. Öppnar en champagneflaska, alltså det är ingen ödmjuk inramning om du förstår. Och så säger han så här, kolla här, och så bara, nej, så vill han inte kasta korken i havet för man ska vara...
Miljömedveten.
Säger inget. Ja, jag tror att vi hade den rubriken, fina gesten, och folk bara såhär, gud vad fint. Så det är ändå, den kommer ingen någonsin kunna slå, fina gesten, Erik Karlsson, champagne, korksgate.
Underbart.
I think we have to open the bottle tonight and have a wonderful evening. See you later my friends.
Mm. Det får honom att jag har glömt den.
Ja, alltså jag har aldrig sett det. Det här är första gången jag har talat om den.
Ja, jag ska leta fram den åt dig.
Så mycket bättre. Det vill jag. Mm. Nej, jag vet inte hur man... Som jag ser det, problemet med att rädda all världens soldater och fotbollsspelare, så är det väl att hitta någon slags väg ut för dem. Och jag har så här kommit upp med tre stycken schematiska lösningar, så får du välja vilken du tycker låter mest hållbar.
Mm. Jag säger ju på osett, så kommer jag ju säga Fabio Contrao och fiskebåten. Men om du inte har med den så får jag väl lyssna in ändå.
Vi kallar den plan B. Mm. Jag tänker bredare. Jag är inte så konkret med de breda stora dragen. Och tänker att första lösningen får att vi uppvärderar dagislämningar och diskning och att planera veckoinköpen på ICA eller Hemköp.
Mm.
Så att det inte blir så stort att man går från färg-tv till svartvit en dag det slutar, utan att det också kan kännas ganska okej att leva det livet.
Mm. Ja, men det gjordes ju ändå en liten offensiv för några år sedan när de här trängkrigsbarnvagnarna började komma. Mm. Alltså det var ju i samband med att pappaledigheten blev förlängd i Sverige, eller i Sverige, men... Så det kan ju finnas, kanske att man ska utrusta, vad ska vi säga, de här barnvagnarna med lite fler krigsfunktioner, om du tänker dig.
Ja, just det. Mm. Vapen, ja, men lite sådär James Bond-vagnar.
Ja, eller kan man i alla fall inte låtsas, alltså, eller du vet, i alla fall att det är, att det finns någon form av inslag av skottsäkert skydd, eller du vet, sådana där grejer runt, så att de ändå kan få inbilda sig att de är lever under en ständig hotbild på något sätt också när de är ute med barnen.
Det, vi tar med oss den och konstaterar att veckans avsnitt av Podcast Radikal är presenterat i samarbete med Bugaboo. Tack för att ni gör podden möjlig.
It's hello to stunningly smooth travels and sayonara to bump-induced boohoos. The Bugaboo Fox, the most advanced comfort stroller.
Alternativ två är att vi då konkret skapar någon slags exit-program där då soldater skolas om till fotbollsspelare medan fotbollsproffs får ta värvning i armén efter karriären. Mm. Det kanske inte löser problemet, menar på någon sorts person- och individnivå.
Nej, det gör det nog kanske inte. Men jag tror inte att den övergången är dålig egentligen. För om det är någonting som slår en när man... Det har ju du liksom jobbat i, framförallt i tv-sammanhang, där det är med experter som är före detta fotbollsspelare. Mm. Så märker man hur otroligt vana, ofta bra, de är på att hålla tider eller liksom, ja, alltså de kan vara fladdriga på andra sätt eller vad du vill, men just det här att vara liksom, alltså de är väldigt vana vid att vara del av en grupp och ja, men lyda order på något sätt, så det kanske är en bra så lite smooth övergång, som smooth, men lite så kriminellas andra chans i samhället eller vad det är att de ska få.
Kris.
Kris.
Mm. Punkt tre är ju den lite banalare och tråkigare formen, det är att vi förbjuder fotboll och krig.
Ja, just det. Nej, det är ju...
Du tänder inte alls, hör jag.
Alltså jag tänker bara på min egen professionella överlevnad, mm, eller på så Aftonbladets. Men det kanske man skulle kunna göra, absolut. Förbjud här fotboll och krig, hur känns den?
Ja, det är den, mm, den eller upprusta barnvagnarna.
Mm.
Jag tycker vi kör på barnvagnarna.
Ja, kanske.
Mm. Jag tycker det. Jag står, mm, för det.
It's hello to stunningly smooth travels. And sayonara to bump-induced boohoos. The Bugaboo Fox. The most advanced comfort stroller.
Pansarskott på... Alltså att det kommer fem pansarskott med en brio. Eller vad det heter.
Ja.
Och så ska de vara kamouflagefärgade.
Allting sånt. Mm. Jag köper. Jag tror att det finns, mm, en väldigt stor och köpstark... grupp av konsumenter som kliver in där. Mm.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, men jag tror som du. Jaha, ska vi skynda vidare då? Kriga oss vidare i podden. Nu sitter vi här med lite tidsbrist ändå.
Mm, det blir så.
Som det lätt blir. Det blir lätt så. Jag har ju varit lite frånvarande med hänvisning till presidentvalet i Frankrike. Nu har jag faktiskt zonat ut lite från det också över påsk. Men kände ändå att vi måste knyta ihop den här säcken. Inte minst för att det franska valet ju påminner lite om ett slutspel.
Mm. Har Piqué varit inblandad på något vis?
Final. Han bara, jag får ju inte, vid Cosmos drar inte in samma pengar om Mélenchon till exempel går vidare till sista rundan. Eller Zemmour, det var det inte heller. Utan folk vill ju ha den här tydliga konflikten mellan en liberal Europavän och en territoriell högerextremist och kvinna. Nej, men ni vet i alla fall hur det ligger till. Det är andra rundan här på söndag, sista rundan. Så att slutspelet är liksom inne i finalfasen kan man säga. Och det är ju jättespeciellt. Jag har ju många runt omkring mig som känner sig ambivalenta inför det här. För att det, vad man än säger så kan man konstatera att de här två kandidaterna inte är så särskilt populära. Hos de som inte gillar dem är de väldigt impopulära skulle man kunna säga. Och nu står ju det stora slaget om fransk vänster. Vilka ska de rösta på? De tog ju enhälligt Macrons rygg i förra presidentvalet, för då stod han ju också mot Marine Le Pen i sista rundan.
Och vad fan fick de för rösterna?
Nej, vad fick de för det? Precis. Det är ju det som är den stora frågan. Medan samtidigt som Le Pen gör har gjort ett framryck på vänstersidan, alltså talar om
plånboksfrågor.
Den lilla, ja, precis, lilla människan och de gula västarna, de som inte sitter i och domderar i Europapolitiken och så vidare. Lite läskigt är det, ganska intressant är det också. Dessutom så får man ju säga att det är upplägget på de här stora mötena. Jag var ju på Macrons enda riktigt stora möte då inför första omgången. Alltså det är väl mycket så här boxningsmatch då, även om han var ensam. Du vet, han som var speaker på alltså som snackade upp eller värmde upp kan man säga inför Macron då i den stora arenan som för övrigt är Europas största inomhusarena. Är ju i vanliga fall speaker på Bordeaux hemmamatcher och även franska rugbylandslaget tror jag. Så att det var, och då hela upplägget var också så att nu har vi startälvorna. Nu kommer snart liksom kombatanterna in. Nu saknas bara Marseillaisen och så ska ställa sig alla upp och sjunga den. Och, ja. Det var den amerikanska så boxningsstämningen. Och sen Macron kom in till Eye of the Tiger. Kanske inte var, men det var inte långt ifrån. Ja, men det var liksom någonting sånt då. Och omgiven av massa... Ja, det var nästan som att han hade haft en sån morgonrock och någon hade satt in tandskyddet och så bara, nu kör vi. Mackan. Och sen ställde han sig och pratade om inflation då istället. Då, så att stämningen dog lite. Men still, Du uppmärksammade mig i veckan på ett chockerande klipp med Emmanuel Macron. Han fick nämligen frågan av den sydfranska tidningen La Provence vad han trodde om PSG, alltså klassikot PSG Marseille, eller Marseille, ja, PSG Marseille som var i helgen. Och jag vet inte vem som blev mest chockad över det här. Om du tyckte att det var ändå en lite normal så presidentreaktion att säga. Inte bara vad han trodde utan vad han ville på något sätt. Att han ville, alltså Macron är ändå en Marseille-anhängare sen alltid. Men att han ändå är så himla rädd för att tappa väljare eller göra sig fiende. Så att han säger att jag tror och hoppas att det blir oavgjort. Ett mål av Kylian Mbappé och ett av Dimitri Payet.
Alors j'ai des amis des deux côtés, mais j'ai un choix de cœur. J'aime beaucoup et Dimitri et Kylian, mais je pense que la partie va être très dure, qu'on a des Parisiens en effet qui sont prêts à en découdre. Je parierais sur un nul, et comme on l'évoquait avant de prendre le micro, je trouve que ce serait très beau d'avoir un but de Dimitri d'un côté et de Kylian de l'autre. Une tête décroisée pour Kylian et une autre prise de volée pour Dimitri.
Jag tycker det är helt bizarrt att ens tänka att man kan hamna så långt in i politiken att man gör våld på sig själv på det sättet.
Nej, du har aldrig varit mindre mänsklig än så ju. Alltså jag antar att du svarar på en fråga där du lämnar ditt tips inför en sån match för att du vill tala till the little man and woman. Mm. Att du vill vara folklig, men samtidigt så, du har aldrig varit mindre mänsklig än så.
Nej, men du, okej, alltså alla kommer hata dig. Ja. Det är ju det som är grejen. Det här, Emmanuel, är inte en fråga där du kan få med dig alla, liksom. Det enda du kan få med dig är allas respekt, i alla fall alla fotbollssupporters respekt, för att du står fast vid att du håller på ett lag. Och det kan ändå de flesta identifiera sig med. Sen kommer de ändå kalla dig att du är en enculé som håller på Marseille i Paris. Men det, du kan inte sminka över detta genom att säga jag håller lite på Marseille och lite på PSG. Och det var väl också det att han sa, jag har ju två goda vänner här, eller att han är väldigt nära då Kylian Mbappé. Detta har inte bekräftats från Mbappés håll, ska vi ju vara noga med att säga. Men och lite det här vi var inne på franska ambassaden också den dagen, Simon, med den franska ambassadören i Sverige som också sa att, eller det här att Kylian Mbappés framtid är liksom en fransk angelägenhet. Det är på något sätt alltså inte bara fransk fotboll utan också en fransk politisk angelägenhet. För skulle han lämna franska ligan nu skulle det vara ett slag mot hela den franska självbilden nästan. Mm. Och det är väl där Macron är uppe någonstans. Och ja, men han snuddar väl lite vid det när han säger att han vill tycka att det är lugnt eller bra om arvsfienden PSG får oavgjort mot hans Marseille.
Ja.
Ja. Nej, sen vulgärt och genant och chockerande. Och jag kände, som jag skrev till dig, är det här en man som vi ska ge 5 år till? Liksom? Ska han sitta och kontrollera kärnvapenkoderna? Ska det han föra Frankrikes talan i Europa? Jag kände det får bli Le Pen 2022. Det var min spontana reaktion.
Ja, och jag förstår den.
Jag har inte rösträtt i Frankrike, så ni behöver inte oroa er. Men
nej, och det är tydligare med Marine Le Pen och hennes gäng, vilket lag de håller på. De håller på de som har färst antal afrikaner i startelvan. Mm. Och så är det inte mer med det. Så. Du vet i alla fall vad du har dem.
Marine Le Pen, det tål att noteras också, Marine Le Pen och fotbollen. Hon är ganska öppen med att hon inte är intresserad av fotboll. Hon gillar inte det, hon är mer av en rugbytjej. Det finns mycket analyser kring detta, rugbyn som är liksom folkets och jordens sport, alltså att man är mycket mer förankrad i med rötterna och så vidare, att den passar en högernationalist bättre. Hon har ju också, till skillnad från pappa Le Pen som sa på guldnatten 98 VM-finalkvällen att han inte kände igen sig i det här laget, eller det var inte Frankrike, så har hon ändå sagt någonting i stil med att det är roligt när det går bra för Frankrike för att det visar att styrkan är när vi gör saker tillsammans och sådär. Men hon är ingen fotbollstjej, va? Le Pen. Och hon har varit ärlig nog med att säga att jag tänker inte försöka dra några väljare på att låtsas. Däremot, och sen har hon fällt en rad då, rätt osköna uttalanden om etnicitet och fotboll och fotbollsmiljonärer och bortskämda förortsungar och det ena med det andra. Benzema har fått en släng av sleven och ja, men du vet, det ena med det andra. Jag vill ändå citera några saker hon har sagt, Simon, för att se hur du känner inför detta om fotbollen. Bland annat har hon, på tal om fotbollen och kapitalismen, sagt så här: den här ultraliberalismen som opererar inom fotbollen ger hemska och oacceptabla resultat. Det är som att man har velat göra av fotbollen en sorts ekonomisk struktur bara. Man har liberaliserat kvoten för utländska spelare och det är en del av det. För min del borde man göra ett, sätta ett stopp för lönemassan då i klubbfotbollen och sätta ett tak. Bu eller bä?
Nej, men hon har min röst. Mm. Det, jag kunde inte sagt det bättre själv.
Men hör på det här då, Qatar. VM i Qatar. Eller ja, VM i Qatar involverande i fotbollen. Då säger hon att överhuvudtaget principen att en utländsk stat kan bli ägare för en fransk klubb är inte acceptabelt. Det är ännu mindre det när den här staten är en diktatur och lierat då med islamistiska rörelser som destabiliserar Mellanöstern och dessutom använder sig av ett system där man mer eller mindre använder sig av slavar och massor med utländska arbetare har dött under inhumana villkor, eller när de har jobbat under inhumana villkor på byggena som ska leda till VM.
Ja, hon har min röst och jag sitter just nu och googlar hur man blir volontär i veckan här. För hennes parti.
Ja. Ja.
På pricken.
Men ja, vi kan skämta om det, men det går inte att komma fram att, eller komma ifrån att Marine Le Pen med sitt angreppssätt har vissa poänger som man delar. Alltså så här blir det ju ibland. Det är inte hela världen. Men att det kan vara intressant att höra utifrån ett nationalistiskt perspektiv. Och att hon ändå ger sig på kapitalismen inom fotbollen på ett sätt som låter rotat.
Det är jätteintressant det, och det är också intressant i ljuset av, om vi nu går vidare från skojet, till att det som Macron har sysslat med de senaste veckorna och månaderna. Han har ju varit, det har kommit allt tydligare uppgifter om hur både han och tidigare presidenter, Sarkozy nämligen då, har suttit i Katars knä väldigt mycket. Du pratar om också med det här med att det inofficiellt konstaterar om att Macron är livrädd för att Mbappé ska lämna Paris. Du har ju Platini sen tidigare då, den tidigare nationalklenoden, kulturarvet Platini, som ju då står inför åtal tillsammans med Blatter för att han ska ha tagit emot 20 miljoner eller så.
Från, och en Picasso-tavla.
Precis. Och nu ska de åtalas då också för det, och också är Platini misstänkt då för att hans del i att Qatar fick VM-arrangemanget då för nu i vintras. Och det som utredarna misstänker där är ju att Platini slöt upp bakom Qatar-projektet då efter påtryckningar då från Sarkozy som var president då, för att Sarkozy parallellt höll på att sälja ut halva Frankrike till Qatar, och att det VM skulle vara en del i ett rent byte i princip, att Qatar köper PSG och UEFA omfamnar Qatars VM-ansökan. Man vet också att det i liksom kölvattnet efter det där så anställdes ju Platinis son Laurent Platini av Nasser Al-Khelaifi. Nu de senaste veckorna så har det också kommit fram då att Macron, som då har påstått att jag inte haft något med Platini att göra, att de har haft möten, de har haft utbyten där då Platini har hjälpt den här rättsliga processen. Och det är klart att en president får inte blanda sig i juridiska processer, men han ska då enligt misstankarna har gjort det utifrån då hotet att annars lämnar Platini Frankrike och skär navelsträngen till landet som älskar honom. Och någonstans är det här, om du pratade om Le Pen, att det är liksom en nationalists då take på den moderna fotbollen, så är ju det här den mer liberala kapitalistiska taken på fotbollen med fotbollen som handelsvara. Så ja, det blir ganska tydligt. Och det blir också...
Vi har ju också lyft det tidigare, det är ju på tal om Brexit, att det var också lätt att sympatisera med en del av Neil Warnock var det väl på, som vi citerade då, som var ganska tydlig pro-Brexit och lyfte en hel del av det här som du är också sympatiserad med när det kommer till fotboll, nämligen den lokala anknytningen och att det inte, ja, helt enkelt att fotbollen håller på att tas ifrån länderna av någon form av europeisk, eller inte ens europeisk, men liksom världsekonomisk elit, och att det är ett problem. Och att man bara får svälja att man möts med kanske i övrigt osympatiska, för att inte säga farliga, politiska rörelser i den kritiken. Uppfriskande är det.
Uppfriskande är det. Jag såg förresten, ja, apropå fotbollen och valet, att ett gäng sådana här franska idrottspersonligheter hade skrivit en debattartikel i Le Parisien. Och då manat in under fanorna att det franska folket skulle trots allt rösta på Macron. Bland annat Dimitri Payet då, Macrons kompis, hade skrivit under.
Tjänster och gentjänster.
Tjänster och gentjänster. Man kommer att tänka lite på liksom sådär, föräldrarerfarenheten av att, som det kunde vara för 2 veckor sedan, man ska klä på en 2,5-åring kläder för att det är minusgrader ute, och istället för att hon vill inte ha mössa, men man ger henne 2 stycken mössor hon inte vill ha att välja på. Den känslan är det. Vill du ha den tjocka mössan eller den lite tunnare mössan? Jag vill inte ha någon mössa alls.
Ja, just det.
Men ta den här. Ta Macron-mössan.
Just det.
Där har vi vår presidentvals-take.
Där har vi den. Det finns mycket att säga om franska presidenter och fotboll, men nu har vi i alla fall lyft Marine Le Pens inställning och vad ska man säga, hennes take på den moderna fotbollen, som jag ändå tyckte var ganska så intressant. Och vi följer, nu ska jag också ge en ett litet plus för att hon inte vill plocka för mycket fotbollspoäng, även om det inte alltid har varit Le Pen politiken. Man har ju inte haft något val. Det är ju lite så, ställer upp i presidentval i Frankrike så måste du nästan säga någonting om fotboll någon gång. Ja, det har hon gjort med blandat resultat, men ändå ganska intressant i alla fall med kritiken.
Verkligen.
Fotbollny radikal.
Vill du kasta ur dig några småspaningar? Hinner vi det?
Ja, jag ska göra ett snabbt försök.
Banka.
Ja, nej, men alltså jag har egentligen 2 stycken aktualitetsspaningar, eller små notis kan man väl säga. Den ena är kopplad till det här som hela Sverige har pratat om i veckan. Jag vet inte om du har kommit till Paris också, den här debatten om böcker och allmänna sammankomster och yttrandefrihet och sånt. Alltså Maurizio Di Giovanni, tänker jag på. En av Italiens mest lästa deckarförfattare. Som skulle hållit en bokpresentation i Salerno nu i veckan. Mitt gamla Salerno. Med sin nya bok. Men så kom det en match i vägen, va? Roma Salernitana förra söndagen, så sjöngs det som det brukar när Roma möter Salernitana. Att romanister sjunger om att ni är bara napolitanare.
Avskum från syn. Ja, just det.
Precis. Och Salernitanas fans svarar med att sjunga att det är vi inte alls, vi hatar Napoli. Non siamo napolitani, odio Napoli. Och då fick Maurizio De Giovanni nog, för han är ju från Neapel, han håller på Napoli, och den här skiten från Salerno tänkte han bara inte ta. Så han ställde in alla bokplanerna i Salerno. Skrev på sin Facebook att tyvärr, jag älskar Salerno och folket där. Och jag tror med hela mitt hjärta att de som sjöng så där har trånga sinnen och är besatta av sitt hat. Själv har fått lära mig att om jag inte är älskad så behöver jag inte acceptera en inbjudan. Så tack så jättemycket, men jag vill inte att det ska bli besvär någonstans. Jag kommer inte till Salerno. Hårda bud.
Alltså allt det som Piqué inte sa om Saudiarabien alltså.
Precis så. Tyckte det var lite festligt ändå.
Verkligen.
spaning 2, notis 2 från Paris lite grann då.
Nyheter i korthet kallar vi
det. Det är verkligen så, klartext. Kopplat till Mbappé. Mbappé kanske på väg bort. Marie-Antoinette Katotto också på väg bort kanske? Frågetecken.
Hon har gått i alla fall vara med och göra avsparken, den här aero-avsparken med, ihop med Pauleta på, inför klassikot, det såg du kanske.
Ja, det är så. Nu har vi pratat nog om klassikot, detta haveri till rättsövergrepp. Feldömstraff och så vidare. PSG och Katotto inte överens om en förlängning. Hon är deras bäst betalda spelare på damsidan, som Mbappé på här sidan. Eller är han det? Jo, jag tror han är det fortfarande. 150.
Det är klubbens största målgörare också, är det inte så?
Precis så. 150 000 i månaden tjänar Katotto. Och räknar man ut det där så får man fram att det är ungefär lika mycket som hela Isers spelarbudget. Isör, säger alla. Jo, Isör som nu har blivit klara för final i Franska cupen mot just PSG. De har alltså, de spelar i andra ligan, Ligue 2, och har minsta budgeten av alla klubbar i hela Ligue 2. Men har ändå då tagit sig hela vägen till cupfinalen. Första gången på 13 år som ett andra ligalag tar sig till cupfinal. Jag tycker det var värt att nämna, för att det är väl ytterligare ett tecken på att, att liksom konkurrensen på damsidan har blivit någonting helt annat.
Mm. Det finns... Fast jag vet inte åt vilket håll. Har de blivit bättre eller sämre?
Jag tänker att, att även lagen som förut var väldigt, väldigt kass, alltså det är ett andra ligelag, de ligger inte ens i toppen i andra ligan. De ligger fyra tror jag i Ligue 2 nu. Kan ändå ta sig hela vägen fram till en cupfinal. Det känns inte som att det hade hänt för några år sedan. De har då baserat, eller flera av deras stjärnor är då från Senegals landslag. Noterar i en parentes att deras skyttedrottning, hon som avgjorde semifinalen, heter Seynabou Mbengue, som kom till Frankrike för 3 år sedan och gjorde det efter att ha vunnit dubbeln i Senegal. Och jag berättade bara för att berätta namnet på klubben och spelar för där. Les Amazones de Grand Jouff. Det är ett bra namn på ett damlag.
Ja, det är snyggt.
Verkligen. Från Dakar då. Nej, så jag kommer i alla fall ha ett öga på damfinalen i eller cupfinalen i Frankrike. 15 maj möter mäktiga, mäktiga PSG i Sör, som väl då har en budget som jag tror har placerat dem i botten av damallsvenskan.
Mm. Spännande.
Visst är det.
Jag tänker att vi tar oss härifrån med också i damfotbollens tecken. Vet inte om du har sett att Molly Sandén ska sjunger Sveriges officiella EM-låt i sommar. Den är inte släppt än, jag har letat frenetiskt, men den kommer inte förrän i juni, så vi får ge oss till tåls helt enkelt. Caroline Seger säger att hon fick rysningar vid första tonen av låten. Genomsyras av kraft samt representerar oss i laget och framtiden på bästa sätt. Det är inte en typisk Heja Sverige-låt, utan det finns en tanke och mening bakom varje ord i texten. Vad heter den här låten då, Simon? Jo, den heter Viet i vinsten. Det ska ju då vara liksom en appell till kollektivet såklart.
Just det.
Och vad är då problemet med det här? Ja, kommer jag en gång för alla få gräva ner min käpphäst att vinst är något man kan lyckas med på lotto och seger är det man får i fotboll. Jag kände att nu är den fighten över, va? Och jag förlorar den, eller?
Du förlorade den, men du fick en medalj och landslaget
tar seger. Medalj. Landslaget tar seger, precis. Detta är inte, det är inte mitt viktigaste krig, så lingvistiska krig i livet. Men jag har ändå alltid länge försökt liksom stå på mig att vinst är något annat än seger. Men nu är Viet i vinsten i alla fall officiell låt, så vi får väl bara hoppas att den är så bra då, som Caroline Seger säger. Rysningar vid första tonen, det är inte ofta, Simon. Tänk om man får det, då kanske jag kan förlåta vinsten och Viet. Och den lite tjejiga stämningen i titeln också.
There's no I in team, lite så.
Där har vi det, precis det. Det är den svenska, exakt, den svenska direktöversättningen av det. Vi kan ju inte gå härifrån på den låten, för den finns inte än. Eller ja, vi har inte fått höra den i alla fall.
Inte ens första tonen.
Nej, alltså det hade de kunnat bjussa på, tycker man. Om man nu får rysning av den så hade de fan kunnat lägga ut första tonen. Men det har vi inte fått än. Jag har inte hört mig för heller hos Molly Sandéns entourage. Det hade jag kunnat göra såklart. Jag tänker att vi drömmer oss tillbaka till 2019 VM i Frankrike. Då Just Chenille släppte låten som skulle leda det svenska laget till guld. Så blev det ju inte. Men med det, vad ska man säga, det är ganska, alltså det är rätt så liksom enkla och lite sterila namnet Sélection Féminine, alltså damlandslaget heter den bara. I brist på Molly Sandén så får Just Chenille ta oss härifrån, och så hörs vi alldeles strax igen, kanske redan om en vecka den här gången, vem vet.
Fantastiskt.
Mm. Ta hand om varandra.
Gör det. Hej.
Hej. Sélection féminine. Sélection féminine. Sélection féminine. Si t'as pas le level, on te limite. Sélection féminine. Sélection féminine. Sélection féminine. Si t'as pas le level, on te limite. Sélection féminine. Sélection féminine. Sélection féminine. Si t'as pas le level, on te limite. OK, ça nous parle.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.